Så där, då räcker vi.
Bra. Och så trycker jag på video. Kör vi där. Och Kalle, om du klappar.
Hej och varmt välkomna till Hope Morgon. Denna morgon, vi är ett litet ny tappning har vi idag. Vi har, istället för Josef Barkenbom, har vi en snart fru Barkenbom med oss. Stephanie Barkenbom, Stephanie Kaptevilla. Kul att du är här, Stephanie.
Tack så mycket.
Och denna dag har vi också med oss en gäst, Stephanie. Vem är hon?
Priscilla Santos. Min kompis. Och vi ska intervjua henne lite idag om hennes frälsning.
Ja?
Ja.
Superkul. Superkul här, Priscilla. Ja,
tack så mycket.
Hur känns det?
Jag är lite nervös, för det är min första gång som jag berättar mitt vittnesbörd.
Okej, okay, ja.
Så att, ja, det ska bli spännande.
Ja, ja, men superkul. Vi drar väl igång på direkten. Stephanie, vill du ta lid på det?
Ja, men hur var det, om du börjar med att berätta lite, hur var liksom, växte du upp med en kristen tro, eller hur började din resa med Gud?
Ja, alltså jag bodde i Brasilien när jag var liten. Och där så är man antingen katolik eller så är man kristen. Och sen finns det någonting som heter också Macumbero. Det är typ någon, ja, en annan tro. Men jag var kristen. Så jag har vuxit upp i kyrkan och liksom hela tiden fått höra att Jesus är min pappa. I och med att min biologiska pappa dog när jag var 3 år.
Okay.
Så, eller 3 månader. Så, ja, så fort jag frågade, var min pappa? Var min pappa? Då sa de att det var Jesus. Så jag trodde på det. På riktigt. Fram tills att jag började i skolan och folk...
Men då bodde du...
Då bodde jag i Brasilien.
Okej. Okay.
Ja. Och folk sa att nej, men det där är inte din pappa. Det där är någon som har hittat på. Men han finns inte på riktigt. Du kan inte se han och sådär. Men jag såg fortfarande på mig att ja, jag har en pappa som heter Jesus. Hade jag. Så att tron har jag alltid haft och... Jag var i kyrkan i princip varje dag.
Just det. Okej. Okay. Och när kom du till Sverige?
Det var 2004.
Ja.
Kom vi till Sverige.
Hur gammal var du då?
Då var jag 7 år. Skulle bli 8. Och det var en omställning. När man kommer just till tro och så. För att jag... Jag var ju i kyrkan som sagt i Brasilien hela tiden. Och så flyttade vi till Sverige. Och ja, vi hittade ingen församling. Mm. Jag frågade mamma, men ska vi inte till kyrkan? Vad är kyrkan? Vad är en kyrka? Och då var det Svenska kyrkan som vi ser, liksom de här stora. Så då gick vi dit. Och så ställde jag mig där, kommer jag ihåg, och tänkte. Ja, fast... Var i kyrkan. Alltså så här var det, här så här var det inte i Brasilien, utan det var mer liv, det var lovsång, det var liksom gemenskapen. Så jag märkte att det inte var samma sak. Och ja, då slutade jag gå i kyrkan.
Jag förstår.
Hittade ingen.
Och hur blev det i skolan och så där?
Ja, när jag kom hit så brukade jag ha sån här lång kjol. Riktig, vad heter det? Pentekostal.
Ja, en pentekostal kjol. Ja,
exakt.
Pinstkjol.
Ja, lång och sen uppsatt hår. Ingen smink, långärmade tröjor och sådär. Så gick jag i samma klass som min kusin, för hon bodde redan här. Och så skulle vi äta lunch, för vi åt inne i klassrummet. Och då skulle jag be för maten, som jag alltid har gjort och liksom gjorde i Brasilien och sådär. Och så känner jag hur någon bara nyper till mig i låret. Mm-hmm. Och så kollar jag precis. Då var det min kusin som satt och nöp mig och bara, alltså vad gör du? Så där gör man inte här i Sverige, du kan inte hålla på sådär. Så bara, du skämmer ut mig. Så ja, då slutade jag med det också. För då blev jag liksom, oj vad håller jag på med? Det är pinsamt, här i Sverige gör man inte så. Och sådär. Så att, ja, då slutade jag be för lunchen. Mm. Gjorde jag. Så att det var...
Och hur blev liksom ditt liv, alltså hur, vad blev skillnaden i ditt liv när du hade, alltså hur det var i Brasilien och sen hur du, hur det blev när du kom hit? Hur?
Alltså dels var det mycket mer kristna. För att på något sätt så var det kristna allt jag hade. Jag blev nästan lite känslan, alltså känslosam när jag pratade om det här. För det kristna var ju typ allt jag hade. Och kommer man hit och sen så får man, fick man inte, det var inte okej att be, eller det var okej men det var lite pinsamt om man är barn. Och så fanns det inga kyrkor eller som man kunde gå till, åtminstone som vi visste om. Då var det som en identitet bara togs ifrån en. Mm. Och det var väldigt jobbigt. Skulle jag säga. Och jag tycker inte, jag förstår inte hur det, man pratar så mycket om barnens rätt och barnkonvention och så här, men alltså vad var min rätt att tro där och då? Så det tänker jag mycket på, liksom, att det har varit tufft som vuxen, har jag fått lov att leta tillbaks min tro.
Mm. Och
själv kämpat för att kunna få ha kvar den.
Mm. Förstår. Så hur tog sig liksom det uttryck liksom att börja, som du tycker, kämpa tillbaka till den här tron? Liksom, hur var det i tonåren uppåt och hur fortsatte ditt liv?
Ja, jag blev väldigt vilsen. Det var ju ständigt det här att försöka hitta, kompensera den här tomheten med någonting annat. Eller inte tomheten utan min tro med någonting annat. Och då blev det att man men började umgås med vänner. Jag var väldigt omtyckt av många. Jag hade en stor grupp. Alltså jag hade många kompisar. Var väldigt, skulle kunna säga att jag var, många kände igen mig liksom där jag bodde och hade många kompisar. Var väldigt i centrum liksom av allt och alla, kändes som. Och sen fick jag barn väldigt tidigt. Fick min första son när jag var 15 år i oktober. Så att det var ju då bodde jag hos, jag blev placerad hos en kvinna som bodde ute i Sala. Och hon skulle lära mig då och ta hand om ett barn. Och så visade det sig att den kvinnan var kristen. Och bodde ute i ett gammalt kapell. Så inne i storsalen så fanns det en bild på Jesus och fåren och herden och sådär. Så det var jättebetydelsefullt för mig. Och hon tog med mig till kyrkan och där lovsjöng de. Och jag minns att jag blev jätteglad. För jag sa det är första gången jag ser en kyrka som jag känner igen som i Brasilien.
Mm.
Så det mådde jag väldigt bra av. Och det gjorde betydde jättemycket. För någonstans så kom jag i kontakt med min tro igen. Och det var ju början. Men sen så flyttade vi därifrån och tillbaka till Falun. Och då kom jag bort lite igen. Gjorde jag. Men jag visste ju att Gud fanns här i Sverige också.
Mm.
Eller att det fanns troende här i Sverige.
Mm. Och vad hände sen efter det? Då gick du tillbaka till ditt, alltså det andra sättet att leva igen, eller hur?
Ja, då gick jag tillbaks till fest och mycket liksom, det var mycket ytligt. Många vänner som jag hade var egentligen vänner som jag bara festade med.
Mm.
Det var inga djupa relationer på det sättet. man kände sig omringad av människor, alltså omfamnad av människor, men samtidigt väldigt ensam. Mm. Och jag kommer ihåg att den känslan började äta upp mig lite grann. Mm. Så jag tog fram en bibel och började läsa lite i bibeln och sa, men vad är meningen med det här? Alltså med livet. Vad är tanken med oss alla människor? Alltså ska vi jobba ihjäl oss hela livet? Sova, äta och dö.
Mm.
Och sen känna de här kickarna någon gång ibland.
Mm.
Och det var då när jag började läsa Bibeln som saker började hända. För jag trodde inte på, alltså jag trodde inte på typ spöken och sånt egentligen. När någon berättar så här, ja men jag har sett...
Hoppa lite närmare micken så ser om vi kan...
Ja, sådär. När någon sa så här, ja men jag har sett spöken där, eller hos min mormor så finns det andliga grejer och sådär. Jag tog inte det åt mig.
Mm.
Jag trodde inte på det på riktigt. Det var liksom så här, ja men hon har någon psykos eller den mår inte bra. Eller så här, ja men sök en psykolog eller någonting, tänkte jag. Men... Från den dagen då jag började läsa Bibeln så kände jag att jag kom in i en andlig kamp. Och jag började höra saker. Alltså jag kände, det var någon gång jag låg och sov. Och så vaknade jag av att täcket liksom sakta men säkert typ drogs upp för mina ben. Och så vaknade jag och då stod den stilla. Och så grep jag tag i Bibeln, för jag hade den alldeles bredvid mig i sängen. Så öppnade jag Bibeln och då stod det någonting om typ så här drakar och något.
Mm.
Så då blev jag jätterädd. Jag bara, nu någonting med draken, nu kommer draken efter mig. Eller liksom så här, nu kommer jag dö. Och så bad jag hela dagarna och försökte ta mig ur det där helt själv. Tills att jag berättade för mamma och hon sa det, att du har hamnat i en andlig kamp.
Mm.
Och då behöver man bön, man behöver någon som fastar, du behöver hjälp för liksom, alltså, ja, ta dig ur det här. Och jag vägrade att be om hjälp för jag hade så mycket stolthet.
Mm.
Så jag var så här, nej, inte det här, jag måste till psyket. Jag måste till psyket och lägga in mig själv. Så jag åkte till psyket och la in mig själv. Och där så konstaterade de det att nej, men du är fullt frisk. Alltså det är inget problem på dig.
Mm.
Du mår ju bra. Du ska inte vara här. Här är liksom för personer som har allvarligare problem.
Mm.
Så då åkte jag hem. Och så fortsatte jag i min kamp. Jag fick sån här sömnparalys.
Mm.
Där jag somnade och sen vaknade jag. Och inte kunde röra min kropp. Men jag hörde liksom att det var någonting i mitt rum som härjade till. Typ. Och till slut så vågade jag inte ens gå ut.
Mm.
Jag bara läste Bibeln hela dagarna. Och man såg på mig att jag mådde inte alls bra. Tills att mamma sa det, hon bara, du måste söka hjälp. Nu får det här vara slut.
Men din mamma förstod vad det handlade om.
Ja, precis. För att hon var ju också kristen, men liksom hade inte varit, hon var inte i kyrkan eller så, utan hon sa det då, att du behöver någon som ber för dig eller något.
Mm.
Och då sa jag det, att jag åker till Brasilien till min morbror, för han är pastor. Och mamma bara, nej, men jag tror jag har två kompisar som är kristna här. Så vi ringer dem, Francie och Fabian. Och då kom de dit och de bara, men vi tar och ringer hit pastorn. Och så kom pastorn, Ola, jättebra pastor. Och han kom dit och han bara, ja men vad behöver du då? Då minns jag att jag sa det, att jag ville bli befriad och jag ville ta emot Jesus.
Mm.
Och jag ville liksom bli fri från allt det här som jag hade känt de här dagarna. Andliga kampen och sådär. Och så började han be för mig. Och så fort han la handen på mig och började be för mig, då började jag skaka typ sådär.
Mm.
Och så började jag ramla bakåt. Och så bara tuppade jag av typ. Och jag trodde inte på sånt heller. Innan. Så att det var som ett vittnesbörd för en själv. Att sånt där hände. Det är liksom andligt.
Och hur var det liksom när du hade tuppat av eller trillade baklänges? Liksom, vad upplevde du? För de som lyssnar och kanske inte förstår fullt ut. Så här, Ola la handen på dig och bad. La han på axeln eller hur?
Alltså han la på pannan.
På pannan. Mm.
Det som händer är, det är som att man liksom börjar tappa kraften i kroppen.
Mm.
Sakta men säkert. Och så bara alltså man liksom bara ramlar. Man känner som att det är någonting som går av. Mm. Som tas bort från en.
Mm.
Och man klarar inte av att stå upp eller ens vara medveten när någonting sånt där, eller när det där håller typ på. Ja, men gå ur en.
Men det var som en du upplevde befrielse, det som en befrielse.
Exakt. Mm. Alltså det var som att befrielsen var så stark att jag, att min mänskliga kropp klarade inte av att typ stå upp. Skulle jag säga.
Och vad var det som du upplevde att du blev befriad från i den stunden?
Ja, alltså det var, ja, speciellt efter dopet där, men efter den stunden så kände jag att jag, alltså man var som en bebis på nytt typ.
Mm.
Alla tankar, alla känslor, alltså till och med sättet att se på livet förändrades. Man kände hopp, man kände att en sån stor menings, livet var så meningsfullt.
Mm.
Man kände hopp. Alltså nu säger jag hopp igen, för hopp var någonting jag hade brist på, men som liksom Gud väckte upp så här hos mig. Och så sa, just när jag låg där på golvet, så vad heter det, sa Fabian, han bara, hörni, kom här, kom till badrummet så ska ni få se en sak. Då hade luckan till min tvättmaskin stått och liksom bankat eller så här, öppnat och stängt av sig själv. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och ingen stod där. Så det blev för mig.
Ja, du såg hur den rörde på sig.
Ja,
då.
Exakt. För då gick alla dit. Och det var massa dörrar som började bankas. Alltså så här, och Franci, hon har ju gåvan där hon kan liksom se ja, men andemakter typ. Så hon bara, här i rummet. Och jag hade som typ sänghimmel runt min säng. Och det började alltså fly eller blåsa fram och tillbaka. Eller det var så här, jag vet inte ens hur jag ska förklara, men ja. Så att det,
vad kände du när du såg det liksom?
Ja, alltså jag kände ändå kraft. Hade jag sett det där innan jag fick ta emot Guds helige ande och allt det där, så tror jag hade blivit rädd. Precis som jag blev av typ så här sömnparalysen och allt det där som hade hänt. Men där och då så kände man sig som en någon slags superhjälte som bara står där och liksom bara, nu är jag inte rädd för det här längre. Så sa jag, kom ihåg att jag sa det, ja, men vad hände där då? Ja, jag hör något ljud där. Så gick vi direkt dit liksom. Så att då var inte jag rädd längre, men jag skulle säga att frimodighet, det hade jag tagit emot då.
Verkligen.
Så att ja.
Det är tufft, men det är också, alltså, när Guds helige ande uppfyller en människa och kommer över en människa, så får man kraft att bli hans vittne, man får kraft att bota sjuka, man får kraft att driva ut onda andar, och helt plötsligt när man får kraft att driva ut onda andar, så helt plötsligt så räds man dem inte längre. Man inser att de är rädda för mig.
Ja.
I'm the big boss.
Ja, men
för att han bor i mig.
Mm.
Ja, men superkul. Superkul att höra. Och liksom, fortsätt din berättelse.
Ja, alltså någonting jag har känt sen dess, än så jag känner än idag, det är just det här, det har jag berättat för dig också, att man, ja men typ så här, vissa människor kan vara jätterädda för mormors källare eller typ så här andlighet på ett sätt som jag, som alltså dagen jag blev frälst, efter det har jag inte känt rädsla för mörkret på det sättet som jag gjorde innan.
Mm.
Utan det har mer varit en frid och en säkerhet om att Gud oavsett kommer alltid försvara och ta hand om mig. Och den tryggheten tycker jag är någonting som är väldigt mäktigt och oerhört värdefullt.
Det jag tycker är intressant i det här, det är ju att så här, tills du började läsa Bibeln,
ja,
då upplevde du inget av det.
Inget annat.
Och det är någonting som gör att så här, eftersom Bibeln är sanningen och ljuset, mm, att Jesus är ordet också,
mm,
så är det som att när ljuset kommer så uppenbarar det mörkret.
Mm.
Då ser man vad man har varit fast i.
Ja.
Och det är då det blir ett problem på ett sätt. För då blir det så här, ska jag vara kvar,
mm,
eller ska jag välja Jesus?
Mm.
Precis.
Och det är min erfarenhet i alla fall, när jag har bett för massa människor som har blivit befriade från olika demoner och så vidare, det är att i det här, vad man ska kalla det, mellansteget eller mellangrejen då, mellan att vara besatt eller demoniserad eller utsatt av demoniska makter och krafter och att vara befriad, alltså mellansteget däremellan, så finns det någon form av, när ljuset kommer exponeras mörkret, och där så dras allting, och helt plötsligt kan det bli ens kaos i människans liv. Jag bad senast häromdagen för en person som var utsatt av, som var demoniserad egentligen. Och personen började manifestera och vi kastade ut olika saker. Och sen närmaste dagarna var totalt kaos.
Mm.
Alltså det var helt upp och ner, allting bara kaosa. Mm. Och istället började demoner ge sig på nära och kära, det var helt upp och ner.
Mm.
Men sen snackade jag och min fru pratade med den här personen häromdagen, eller igår. Och bara kolla, hur är läget? Liksom, vad händer? Så, men det börjar bli bättre och bättre. Jag börjar känna mer frid. Så här. Och det finns någonting av att ljuset exponerar det mörka. Och då kan det bli extra jobbigt.
Mm.
Men man fortsätter vandra närmare Jesus. Så kommer man till slut ut i full frihet.
Just det.
Mer och mer.
Mm.
Mm. Och vad hände efter liksom hela den här upplevelsen? Hur blev ditt liv då?
Ja, så det blev helt annorlunda. Jag gick in på Facebook, kommer jag ihåg. Och så var, fast så här behöver man ju inte göra. Men när man är nyfrälst och allt inom en känns liksom like a baby. Så gick jag in där och bara, nej, nu tar jag bort alla de här. Nu tar jag bort alla de här människorna. Jag rensar min garderob, alla de här kläderna. Och jag sov hos pastorn i 2 veckor.
Mm.
Och liksom, Madde var ju jättefin och tog hand om mig. Jag bara, Madde, jag vågar inte läsa Bibeln ibland. För jag blev lite rädd. Så här. Jag råkade slå upp uppenbarelseboken.
Mm.
Så hon bara, nej, men där ska du inte börja. Du kan börja här istället. Liksom.
Mm.
Och jag pratade mycket med dem i början. För det behövs.
Men vad var det som gjorde att du kände att jag vill kasta de här kläderna, jag vill kanske inte umgås i samma kretsar som jag gjorde innan? Vad var det som...
För det var alltså, det var typ kläder som påminde mig om, okej, okay, ja, det här, de här hade jag på mig när jag skulle ut och dricka och vara jättearg eller ledsen, och vi skulle djura, som vi kallade. Vi skulle liksom bara all in, alltså, ja, destruktivt festa bara liksom. Inte för att ja, men vi ska ut och umgås och ha roligt, utan det var bara ja, förtränga sorgen typ.
Mm.
Så jag kände att nej, men de här kläderna vill jag inte ha kvar.
Mm.
Och vissa låtar också,
mm,
som man lyssnar på bara vid, när man var på ett, när man hade ett visst tillstånd typ. Så sånt började man rensa på. Och jag kände ju att det blev lättare för en själv. Och, ja, men ens vardag, ens hem kändes mycket fridfull. Mm. Ja, allt blev mycket lättare. Mm.
Och hur är det idag att vara kristen? Liksom, vad innebär en kristen tron för dig idag? Vad innebär relationen med Jesus?
Mm, det innebär allt för mig. Men jag har insett med tiden, eller förut så var det lite så att jag tänkte, ja, men att Gud kommer alltid där och hålla om och liksom pussa och gosa, och han finns och det gör han. Men jag tror att samtidigt så vill han att vi ska bygga karaktär. Och han vill att vi ska växa. Och inte bara vara som att man är liksom utnyttja honom. Mm. Gud, jag ber till dig för jag behöver det här. Gud, jag ber till dig för jag behöver det här. Utan jag tror att han, som många säger, han vill ha en relation. Mm. Och då bygger det ju på att okej, även fast inte jag är här och kramar om dig hela tiden, så betyder det inte att jag inte älskar dig, utan du ska kunna gå iväg och jag ska kunna gå. Alltså ibland Gud gör ju saker också. Jag vet inte hur jag ska förklara, men ja, och man ska ändå veta vart vi har varann. Mm. Och inte tveka på den kärleken, på att han älskar oss oavsett. Liksom. Just
det. Han är med 24-7 i vardagen oavsett vad man är egentligen. Ja, och att bara kunna växa i den. Förståelsen.
Eller vart man är i livet, skulle jag säga. Mm.
Ja, för det jag känner igen, eller när jag tänker på när du säger det är ju att kanske i början så blir man så där att man vill hålla i Bibeln och bara sitta liksom, ha lovsång och bara vara liksom, hålla sig med Gud för att man såg det där mörka. Men sen att efter ett tag så kan man börja leva också ett vanligt liv och veta att även om jag går ute på gatan så är Gud med mig. Om jag är i kyrkan så är Gud. Och det är inte bara i kyrkan. Utan det är också viktigt att poängtera i den här upplevelsen som du hade. Att det var ju faktiskt inte i kyrkan som han mötte dig. Och du mötte honom först i Brasilien. Men du reste hit. Alltså han var ju med dig hela vägen. Mm. Och också det här med att det står ju i Bibeln att ingenting ska rycka oss ur hans hand. Så att även om du sprang iväg liksom under livets gång så drog han alltid tillbaka dig. Det var ju liksom ingen slump att den där kvinnan var kristen. Och att så här, och Bibeln säger också att, så här, att allting samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Alltså att liksom både det bra och det dåliga, alla våra situationer samverkar fortfarande till vårt bästa i slutändan. Mm. Även om det kan vara jobbigt under perioder och sådär.
Det ska jag hålla med.
Men Gud är suverän och han orkestrerar liksom världen. Och han har en plan. Som inte alltid ser alla gånger. Men han har kontroll. Mm. Och vi kan vila och tro på det. Mm. Så är det. Jag tänker att vi ska...
Kan inte ni också bara gå in på hur ni lär känna?
Ja, just det.
Kan inte fråga sig, hur känner ni varandra? Utan att berätta hela din story.
Ah, ja, absolut. Nu,
men bara liksom hur ni träffades.
Just det. En spontan fråga. hur träffades ni två egentligen?
Ja...
Du eller jag berätta?
Ja, men du kan börja berätta om du vill.
Ja, det var vi hade en gemensam kompis som vi båda umgicks med. Och den här kompisen ringde till mig och sa typ så här: "Ja, jag har en kompis som behöver träffa dig. Hon pratar en massa om Jesus och det låter lite likt det här som du är inne på. Så skulle du kunna ringa henne eller kan vi komma hem till dig?" Något sånt där. Jag bara, ja, det går bra. Och så bestämmer vi någon dag och då kommer Steffi och den här kompisen hem till mig i Falun då. Ni åkte från Stockholm. Ja. Och så kommer Steffi in i vardagsrummet. Helt, alltså hon gick in och var nästan lite så här, jaha, vart är han då? Ja, men vad heter han? Prästen, pastor, han som skulle vara här. Vad är han? Liksom så.
Jag ser Stefan framme faktiskt.
Ja. Magtröja.
Ja, lilla korta. Ja.
Helt, ja. Så då kom hon där och frågade vad pastorn var.
Ja, men det som jag tycker är coolt också, det är så här, våra stories påminner om varandra och att jag, det är en lång story, men att jag också fick en sån här typ av nöd i mitt hem att så här, jag behöver ha Gud. Och att Gud också använder andra människors liv och det de har gått igenom för att hjälpa andra. Så det är inte heller bara att vi ska leva för oss själva, utan det som vi får av honom, det kommer också alltså ges till andra människor. Och där liksom, så var det perfect timing när jag inte hade någon att vända mig till, när jag inte visste liksom, hur ska jag komma ur det här som jag inte klarar av att leva i längre? Och då sammankopplas jag med dig först på telefon. Här från Stockholm då, via vår gemensamma vän. Och att du säger till mig då, så här, jag bara, alltså Priscilla, vad gör man? För då var ju jag också i en sån här andlig kamp som du förklarade. Att man har, att ljuset har liksom uppenbarat. Jag hade tagit emot Jesus och saker hade börjat liksom bli ordentligt oreda. Och jag var, så precis som du sa, jag vågar inte gå ut. Mm. Alltså jag hade lagt mig i sängen med en konfirmationsbibel och höll i den liksom. Och då såg ju vår gemensamma vän att så här, hon behöver ju hjälp liksom. Vem ska vi kontakta? Mm. Och då var det Priscilla. Och så sa jag till Priscilla, jag bara, men okej, men liksom, vad händer nu? Vad är nästa steg liksom? Det här kan ju jag inte leva i längre. För då hade jag väl typ varit i den där kampsituationen i kanske en vecka. Och Priscilla bara, du måste bli frälst. Jag bara, men vad är det? Så här, hjälp mig, hur blir man frälst? Hon bara, det är nog bäst att du kommer upp till min pastor så han kan förklara. Mm. Ja, så kom jag upp dit och bara, var är pastorn? Liksom. Och sen, ja, så hände det lite samma sak för mig. Liksom, att få uppleva befrielse och frid. Mm. Och att, så här, att bara uppleva att ens tro på Gud går ifrån att vara någonting liksom externt till att han får flytta in. Och det är ju när liksom Jesus och hans heliga ande kommer in. Som den här också skiftet som du pratar om. Att först är man rädd. Och sen så kommer heliga ande. Och då har man fått en ny position. Då är man inte längre en del av mörkret. Utan då är man utifrån. Och då känner man inte längre någon rädsla. Så det var ju det som var väldigt starkt, att våra stories påminner väldigt mycket om varandra, och att Gud verkligen har gett oss varandra, att stärka varandra också. Att, ja, men den första tiden jag hade ingen församling, och det är också, tycker jag, ganska häftigt att så här, man är inte i första hand beroende av en församling för att bli frälst. Sen kommer det som ett steg att få en gemenskap och växa vidare i sin tro. Men att liksom, till en början så var ju, jag och Priscilla pratade ju typ 24-7 varje dag. Alltså när jag hade varit i Falun och kommit tillbaka till Stockholm. Och jag liksom bara känner att jag har fått ett nytt hjärta. Jag gillar inte samma saker längre. Jag vill inte festa, jag vill inte dricka, jag vill inte röka. De här människorna som jag umgåtts med, de är jättefina människor. Men vi har inte samma intressen längre. Allt det där som förut gjorde mig glad, det har blivit liksom en förlust. Och Bibeln pratar ju också om att det är det som händer när vi blir födda på nytt. Men att, då vet jag att jag ringde till Priscilla och bara, alltså, varför känner jag så här? Alltså, jag känner mig som en främling i de här situationerna. Alltså, förut var krogen liksom mitt, jag kände mig på hemmaplan när jag var på krogen. Nu känner jag mig som ett UFO när jag står här. Så kan du förklara mig vad som har hänt?
Det är det som händer så många gånger. För jag tänker, när jag blev frälst, då var det också så där att man... I skolan, jag var lite den kaxiga. Och sen kom jag nästa dag och var lite så här, ja, men jag är inte lika kaxig längre plötsligt. Så här. Många bara, hur mår du? Vad har hänt med dig? Jag bara, nej, är det bra? Så här. Och det var någon gång jag sa till, rektorn tog in mig. Och så bara, hur mår du? Så började jag gråta. Så bara, de här eleverna är så fina. Typ så här. Och då var det ju mer att jag kände typ hur... man ibland kan se utifrån den heliga andens ögon. Alltså så här, kärleken till människor. Och då hade alltså jag kommit in i någon sån period där jag gjorde väldigt mycket det. Och de sa, ja, men du behöver nog några dagar ledigt bara. Så här. Och jag satt där och bara, tacka Jesus för de här fina eleverna.
Ja, men att man får en ny liksom syn på saker och ting.
Ja, men exakt.
Ja, utifrån Guds kärlek liksom.
Den blev totalt annorlunda.
Amen.
Så,
Amen.
Jag tänkte, vi ska gå mot avslut ska vi göra. Jag tänker, ni båda kanske vill säga någonting till våra lyssnare och de som tittar. Vad tror ni, liksom, har något budskap från Gud till dem? Någonting som ni tror att Gud vill göra i deras liv eller något ni vill uppmuntra våra lyssnare med eller tittare med?
Ja, alltså jag vill uppmuntra att lyssnarna att tror man inte på någonting men ändå är lite nyfiken på vad det är, så jag lovar att man förlorar ingenting på att ta Bibeln och testa liksom. Prova, läs, se om det är någonting där, så vet jag att Gud kommer tala därifrån.
Ja, och just också för att det handlar inte om en religion, det handlar liksom inte om att man ska börja göra en massa regler, utan det handlar om att man ska skapa en relation med Gud. Och börja, då, alltså det jag tror är steget och som det också var för mig då, det är att man börjar faktiskt prata med Gud själv. Och eftersom att jag hade pratat med så många olika gudar. Jag hade försökt prata med liksom Buddha eller olika liksom meditera, söka olika andliga områden, men jag hade aldrig fått något svar. Och då tänker jag så här, till dig som inte heller känner att du har blivit uppfylld av de sakerna som du har sökt i, att du inte har fått liksom dina svar, så har du inget att förlora på att vända dig till Jesus, även om du inte är säker på att han finns på riktigt eller att han är Guds son eller så. Och det var lite det, så att komma med det här öppna sinnet att okej, jag ger det här en chans och ser vad jag får. Och då är det så enkelt som att faktiskt börja ställa frågor till Gud. Och att Bibeln säger ju att vägen till Gud går genom Jesus, att det är den enda vägen. Så när man då kanske har en förfrågan, ett böneämne eller så, att man avslutar med att rikta den till Jesus. Att istället för att vissa kanske ber till universum och bara, jag vill ha en ny bil, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Alltså Gud är också intresserad av våra behov. Det behöver inte alltid vara så himla liksom djupa saker. Att om du behöver någonting i ditt liv så kan du faktiskt fråga Gud om det. Och jag tror att du kommer bli förvånad över att Jesus faktiskt, alltså han lever och han kommer att svara dig på sitt sätt. Så det är nog mitt råd att börja liksom be. Och be är ju samtal med Gud. Så det är ju typ som att jag skulle faktiskt be Priscilla om hjälp om någonting. Priscilla, kan du hjälpa mig med det här? Men istället så frågar jag Jesus. Och även om han inte syns så hör han dig. Och jag tror att du...
Och han ger bönesvar.
Han ger bönesvar, precis.
100%. Ja. Bara en kort grej också från igår. Var med lite ungdomar och så lärde de att be för varandra. Och så frågade någon som har ont här inne liksom så här. Så var det en kille som hade stukat foten i fotbollsmatch. Så han hade rätt ont i foten. Hade han. Och sa okej, alla kids, lägg handen på hans fot. Och så säger ni till foten, smärta gå i Jesu namn, amen. Kidsen bara, smärta gå i Jesu namn, amen. Och så frågar han, okej, grabben, hur känns det? Bättre, sämre, exakt likadant. Han bara, det är ju bättre. Men Gud har helat honom. Så Gud hör bön, vänner. Ja. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni har kollat. Och ha en fortsatt fin dag. Hörs vi. Ha det gott. Tja.